Hej och välkomna till podden Vi jobbar med data med mig Ola.
Mig Amanda.
Och med mig Simon.
Dagens ämne som vi ska prata om är hållbarhetseffekten av ett digitalt samhälle, där vi har med oss Emma Engman som ska hjälpa oss igenom det. Vi ska snart presentera henne, men först kör vi en runda runt bordet. Simon, hur mår du idag?
Jag mår förträffligt. Jag är bara lite slut efter, ja, vi har ju en sportlovsvecka efter ni stockholmare och jävleiter och sånt där, eller vad det nu heter. Så att jag försöker balansera jobb med barnen och aktiviteter och sånt där samtidigt. Så att ja, men annars är det bra. Ser fram emot nästa vecka också. MVP Summit.
Ja. Ja, exakt. Och det är ju nu när vi det här avsnittet kommer ut faktiskt. Vi spelar in det förväg, så vi kan väl se om vi avslutar och säger något om MVP Summit eller inte. Men jag tänker också jättemycket på MVP Summit. Jag håller på att ska packa, ni vet, fixa med outfits och vad ska jag för skor. Jag tänkte att det skulle vara sommar i Redmond och det var ju typ vinter. Och ja, ni vet, de vanliga farhågorna i livet. Hur mår du, Ola?
Jag tittade på mina solbriller och sen så kände jag bara så här: nej, ni får inte följa med den här gången.
Jo, men jag tror jag ska packa dem, Simon.
Okej, okay, jag gör det.
Nej, men jag mår också bra. Jag är lite så här småsäg idag av någon anledning. Jag vet inte varför. Men jag har inte börjat packa än. Jag skjuter det så långt fram jag bara kan, känner jag. Men välkommen, Emma.
Tack så mycket. Jättekul att vara här.
Ja, hur mår du idag?
Jo, men jag mår jättebra. Det har varit en solig och härlig förmiddag och nu får jag spela in podd med er, vilket känns jättespännande. Det är min andra poddupplevelse i livet, så att det känns härligt. Stort.
Ja, härligt. Men innan vi drar igång, vi kanske ska säga, vem är Emma och vad är du, varför har vi tagit med dig idag?
Ja, absolut. Jag tror att jag är här för att jag jobbar en del med hållbarhet hos oss på Advania. Jag jobbar också en del med säkerhetsfrågor i mitt dagliga jobb och har en stort intresse för det här. Det ska bli jättekul att prata om hållbarhetseffekter av ett digitalt samhälle tillsammans med er.
Det ska bli skitspännande, tycker jag. Det här är någonting som jag har känt länge att vi pratar för lite om, så att jag är astaggad på att vi ska faktiskt prata om det här igen. Vi har pratat om det kort en gång och det var jag som hade en monolog, så det, jag hoppas vi får till en dialog den här gången.
Så vill jag ju också bara lyfta fram dig, Ola, att du fick iväg din bloggpost om hur Windows 365 räddar samhället också.
Precis, som jag suttit och filat på så sjukt länge. Men Amanda.
Ja, är ni redo nu då för min? Och jag tänkte att jag faktiskt skulle vara schysst den här gången, så ni vet ju, för några år sedan så var det ju supertrendigt med de här fyra färgerna. Så jag är röd eller blå eller gul eller grön. Och jag tänkte att jag skulle presentera vilka ni är utifrån någonting som har ungefär lika mycket vetenskapsstöd. Och det är ju stjärntecken, såklart. Så nu ska jag berätta vilka ni är. Jag har co-pilat topp tre egenskaper per respektive stjärntecken som ni är. Och ja, så får vi se om vi tycker att det stämmer eller inte.
Jag har en fråga innan du börjar. Är det de nya eller de gamla stjärntecknena?
Nej, de nya kommer aldrig bli, Ola. Släpp det.
Jag vill bara veta.
Släpp det.
Du vill hellre ha ditt nya, eller?
Jag vet inte vad jag är i det nya, det är mest det.
Men jag tycker ändå att det här stämmer ganska bra. Så Emma, du är ju en jungfru. Och enligt Copilot så är du analytisk och detaljorienterad. Det är tydligen en egenskap. Du är lojal och praktisk. Det är också en egenskap. Och du är hårt arbetande.
Jag låter inte som en så här jätterolig person. Spontant.
Men vadå lojal och praktisk? Det är väl jättefina egenskaper?
Det är bra, absolut. Nej, men det stämmer nog faktiskt ganska bra, måste jag säga.
Ja. Och Simon, du är ju en tvilling. Så du är nyfiken och intelligent. Mästerkommunikatör och anpassningsbar.
Ja, det var ju jättefina saker. Jag kan ju bara tacka och ta emot. Men jag tror att det sista du sa, vad var det?
Anpassningsbar.
Ja, men jag tror också att det är en del av min tvillinggrej också. Att jag gärna vill anpassa mig lite grann. Alltså, skulle jag bo i Skåne i en månad så skulle jag komma tillbaka och snacka skånska. Så att det är på gott och ont. Så.
Ja. Ja, ja. Okej, Ola då, det spänner då. Du som är fädur, du är då supermotiverad och målorienterad. Söker fysiska äventyr och är medvetet tävlingsinriktad. Ja. Förlåt, jag skrattade på fysiska äventyren. Jag tyckte det var kul.
Ja.
Du har ju börjat gymma.
Ja, precis. Jag kan väl hålla med vissa delar av det, absolut.
Mm. Och ska jag avsluta med mig då? Jag är stenbock. Och enligt Copilot är jag då hårt arbetande och ambitiös. Strukturerad och pragmatisk problemlösare. Ja, jag vet inte om jag är pragmatisk. Men annars så kanske de andra passar in. Jag är liksom en slapp stenbock. Men ja.
Ja, men jag tycker du är både strukturerad och bra på att ta... Alltså, den pragmatismen som du har ändå är att du är ändå bra att ta saker på volley. Även om du kanske ändå vill... Ja, du vill ha saker lite på ditt sätt ändå ibland, ja, eller hur? Men det är bra. Du vet vad du vill. Du vet ju vad du vill, och det är jävligt bra.
Men ja, så att Emma, det blev ingen dagens fråga, utan jag tänkte att jag skulle berätta lite mer om er. Och ja, men jag hoppas att ni känner er lite rikare med nya vetskaper och med egenskaper.
Det var snällt av dig, Amanda. Det var ju som sagt den största nervös grejen inför idag. Liksom, vad ska jag svara?
Jag satt helt tyst.
Men som vi nämnde när vi introducerade dig, Emma, så jobbar du med hållbarhet. Och det var ju lite det vi tänkte att vi skulle prata om idag. Men kan inte du börja med att berätta lite grann vad vi menar när vi pratar, när vi säger ordet hållbarhet? Vad är det vi pratar om då för någonting?
Absolut. Ja, men när man pratar om hållbarhet så brukar man prata utifrån tre perspektiv. Och då brukar man prata om miljömässig eller ekologisk hållbarhet. Det handlar ju om liksom vår planet, alla naturresurser. Det är djur och natur, träd, floder, hav, klimatutsläpp. Så allting som vi egentligen har att förhålla oss till, det som sätter ramarna för vårt liv på jorden. Sen har vi de sociala faktorerna. Det handlar ju om både liksom hur vi som människor lever med varandra, sociala relationer. Det handlar om arbetsrätt, alltså vad man har för förutsättningar på jobbet. Men också om frågor som barnens rättigheter, jämställdhet och personlig integritet. Och till sist så har vi det som brukar kallas ekonomisk hållbarhet. Och där pratar man ofta både på individnivå, alltså utifrån bekämpa fattigdom, man ska ha rätt till lika lön för lika arbete. Men också lite större frågor som till exempel antikorruption eller liksom starka institutioner. Det här med liksom skatt till exempel, att liksom det är en grund för en välfungerande stat.
Ja, men det är ganska stort begrepp ändå, även om man kanske, när man inte är så invigd i det, tänker hållbarhet, då pratar vi liksom miljöaspekten av saker och ting. Det inkluderar ju otroligt mycket mer, vilket är väldigt spännande. Det blir ett stort
typ
ämne.
Återvinna på kontoret, gå med plastförpackningar ungefär. Det är min nivå.
Ja, men det är ju verkligen det. Det är ju allt ifrån, alltså, det är det som är så spännande tycker jag med frågan, att det är allt ifrån, precis det du säger Simon, att säga, ja, men jag återvinner på kontoret, men det bidrar ju också till att vi inte släpper ut farliga ämnen i naturen, vilket då kan leda till att vi har ett rikare djur- och växtliv. Så att det är liksom en hel kedja av olika saker.
Men det låter ju som att långsiktighet är någon del av ledstjärnan här på något sätt.
Absolut. Det fångas faktiskt ganska bra i ett uttalande från Brundtland-rapporten som kom i slutet på 80-talet, som har varit ett så här, liksom, viktigt dokument i hållbarhetsvärlden. Och där definierade man en hållbar utveckling som en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Så det är ju precis som du säger, det är verkligen det här långsiktiga perspektivet.
Det känns nästan lite poetiskt, det uttalandet eller den meningen.
Mm. Ja, men det är de här fint bilderna. Faktiskt. Jag vet inte om ni har sett någon sån här bild någon gång när någon pappa så här planterar ett träd till sitt barn för att barnet när det växer upp ska kunna leka med sitt barn och ha en gunga på det trädet då någonstans. Sådär. Ja, tycker jag. Det är fint.
Oj, verkligen. Men och så här, okej, hållbarhet, otroligt viktigt. Och jag tänker på det mycket ur miljöaspekten i mitt privata liv. Men vad är det på jobbet då?
Ja, men absolut, när man pratar om liksom hållbarhet i IT-branschen så brukar man både prata om vårt avtryck, alltså den påverkan som vi har på människor och miljö. Då handlar det ju framförallt om liksom produktion av IT-hårdvara. Alltså när vi tar fram datorer, mobiltelefoner, servrar så går det ju åt massa resurser och energi för att producera dem. Och sen brukar man också prata om att vi är en del av lösningen. Globalt sett så står liksom IT som bransch för ungefär 2-3% av de globala utsläppen av växthusgaser. Alltså det som påverkar klimatförändringar. Men samtidigt så ser man också att vi kan vara en otroligt stor del av lösningen genom att jobba med liksom olika typer av digitala tjänster, genom att effektivisera olika flöden med hjälp av ja men till exempel AI. Eller att man helt enkelt ersätter vissa fysiska produkter med digitala. Och där är ju jag menar, datacenter är ju en perfekt exempel där man inte kanske behöver äga sitt egen liksom, datahall utan man kan faktiskt hyra in sig i en annan hall och använda servrar på ett effektivare sätt.
Men är det bara guld och gröna skogar? 2-3% av de globala utsläppen är ju superliten. Betyder det att om vi bara får över lite fler personer till att använda molnet så har vi lagat världen? Är det så?
Nej, alltså tyvärr inte. Det hade ju varit väldigt praktiskt om det var så lätt. Men tyvärr så står ju vår bransch för väldigt stora, liksom 2-3% låter inte mycket, men det är ändå så att vi förbrukar liksom väldigt stora mängder både råvaror och resurser och vi har ett väldigt energikrävande liksom, alltså bransch att jobba i, både under produktionen men också när vi använder liksom, datorer, serverhallar och så vidare.
Och jag börjar gå igång så här på de här 2-3%. För att jag vet att du kommer berätta lite mer om olika grejer som krävs i mobil och datorer och sånt. Men jag tänker som typ privatpersoner. Alltså det finns ju väldigt många personer som byter mobil varje år. Vävs de in i samma siffror eller är det en egen pott? Vet du det?
Jag tror inte att liksom privatpersoners användning går in här utan det är liksom som bransch. Men jag kan nog ska se om jag vågar säga det.
Förlåt, jag bara satte på plats här. Nej, men jag började fundera
på... Men det är bra.
För att det är jätteintressant det här med ämnen som krävs för mobilen. Och jag hoppas att du kan berätta om det nu när jag är klar med att prata. Men på jobbet så är det ju så här, okej, vi får ny mobil varannat år, ny dator var tredje år. Men jag vet ju en del personer som skaffar en ny iPhone en gång om året när det kommer en ny modell. Och det är ju också det är ju verkligen ett slöseri med att byta ut fungerande saker så himla ofta.
Mm. Nej, men jag kan, för att återkoppla på 2-3%, jag tog den siffran från en rapport från DIGG, alltså vår myndighet för digital förvaltning tror jag att den står för. Och de säger så här att de här 2-3%, det som ingår i det, det är de globala utsläpp som skapas av den informationsteknik, alltså IT, som används för att hantera och underhålla digitala tjänster. Så då är ju inte i sådana fall liksom en smartphone skulle jag säga med i de siffrorna.
Interesting.
Men det låter ju verkligen som att det är liksom mer kanske tanke på infrastrukturen och liknande saker.
Precis. Samtidigt så är det så här, jag tycker själv att det är lite svårt ibland att liksom få grepp om hur stor liksom påverkan faktiskt är. För att du har ju dels liksom, ja, men tjänste, alltså liksom tjänstetillhandahållandet. Men sen har du precis som du säger, de här liksom mobiltelefonerna som vi använder både i jobb. Men sen många av oss har ju säkert två telefoner. Man har en på jobbet, man har en privat. Och där tror jag inte, jag har i alla fall inte sett någon siffra på liksom totala liksom avtrycket av alltså IT-prylar, om man får säga så, för liksom privatpersoner också.
Det hade ju ändå varit en intressant, bara nu spinner vi iväg på det, men det känns ju också som en intressant siffra att liksom titta på så här, vad, för min egen del någonstans, liksom, hur påverkar min konsumtion eller antalet prylar jag har, som du säger, liksom, att jag har två telefoner, två datorer, eller jag har inte bara två datorer, men att jag har liksom fler datorer, hur påverkar det liksom egentligen i slutändan? Det är ju faktiskt ganska intressant att bara liksom reflektera över själv, att det har ju faktiskt en påverkan.
Absolut.
Sen skulle jag också tycka det var intressant att veta, jag menar, om man är en super clean living person, vad nu definitionen av det är då, man, jag har ett väldigt litet klimatavtryck. Hur pass lite kan man ha som en vanlig boende i centrala samhället på något sätt också då? För tänker jag mig att det blir väldigt mycket fokus på det vi gör dåligt, men jag har ingen aning vad en bra siffra liksom.
Nej, där vet man ju att liksom vi som bor i Sverige till exempel, om man tittar på, det finns ju ett, varje år så brukar det liksom lanseras en rapport eller liksom en happening som heter Earth Overshoot Day. Och det är ju det tillfället på året där vi har förbrukat liksom vår del av jordens resurser. Och det är väldigt liksom, kortfattat så kan man ju säga att i Sverige så använder vi ju fler än ett liksom jordklot för vår resursanvändning, och det, så vi använder ju alldeles för mycket resurser mot vad vi har möjlighet att göra.
Inte den dagen ganska tidigt också att vi typ har spenderat hela vårt jordklot i, jag vet inte, februari eller någonting?
Jo, det är alltså inte riktigt februari, men jag får mig att den har ju liksom krypit närmare hela tiden. Jag tror att jordens generella... Vad sa du, Simon? Förlåt.
Nyårsdagen efter alla tungmetaller i fyrverkerierna och all pizza.
Nej. Ja, nej, Qatar leder ligan. De har sin Earth Overshoot Day den 11 februari i år. Eller hade den 11 februari i år. Men Sverige, nu ska vi se vart vi ligger. Vi ligger i april i år.
Oj.
Det är ändå
så 21 april så får vi liksom inte använda mer resurser.
Då har du bara att stänga av datorn efter det, Simon.
Precis.
Deppigt.
Okej. Jag håller med, det blir lite så här, det blir ett rejält, för mig, för en själv som privatperson så blir det liksom en rejäl grej att ta på då plötsligt också när man pratar såna här grejer. Att så här, i april så har vi förbrukat alla resurser som vi skulle få använda i år. Det blir ganska på riktigt.
Verkligen.
Jag tror också, för min egen del så är det lätt att tänka på när jag har mina grejer som jag har just nu. Hur kan jag förbruka så lite som möjligt? Så att jag tror att det är inte alltid jag tar in i beräkningen vad jag ska införskaffa eller inte i det beslutet. Utan det är snarare så här, okej, okay, jag ser till att släcka mina lampor ofta. Jag ser till att, ja, jag vet inte, köra elbilen mindre eller någonting.
Ja, men det där är också svårt just på individnivå, så man kan ju göra väldigt mycket, men ibland kan man ju bli, eller jag tycker det har varit ganska intressant att titta på så här, men vad är det faktiskt som får stor effekt då? Och där är ju så här, man har ju pratat mycket om till exempel sitt pensionskapital, alltså så här, hur väljer du att placera din pension, för det är antagligen den största liksom summan pengar som gemene man har placerat. Ja, men vart ser du till att de pengarna jobbar över tid?
Precis, ja. Hållbara val där.
Ja, men lite apropå det av det här med införskaffandet och versus förbrukandet. För nu var vi inne lite grann på att 2-3% förbrukas i det vi behöver göra för att upprätthålla systemen och sådana saker och ting. Men när man bygger alla de här datacentren och så vidare, jag menar, det måste vi kräva mycket energi och sånt för det också. Och ha en hel del miljöpåverkan, tänker jag.
Ja, absolut. Dels krävs det mycket energi, alltså rent så både liksom råvaror för att bygga men också energi bara för att drifta dem. Men en sån här fråga som jag tycker är lite rolig och som kanske inte hittills i alla fall har fått så jättemycket uppmärksamhet, det är frågan om vatten. För det tänker vi ofta inte på att det är, som datacenter använder väldigt mycket vatten för att kyla sina servrar, för det blir väldigt varmt i datacenter. Och det har börjat komma upp, upplever jag, som en lite så här ny fråga inom liksom, hållbarhet och IT-branschen. Jag läste ett exempel bara här om dagen där Microsoft har ett datacenter i Arizona som bland annat stödjer deras cloud computing och AI-lösningar. Och det var en sån här helt hisnande siffra. Om jag har lyckats räkna rätt på alla nollor så tror jag att det landade på att det centret beräknas använda 211 miljarder liter vatten per år. Och det är lika mycket vatten som knappt 700 familjer i den här byn använder på ett år.
Det är ju galet. Jag brukar alltid säga det. AI kommer att förstöra världen och det är inte för att det kommer bli som iRobot utan det är för att jorden kommer explodera av miljöpåverkan. Och då känns det så här, Arizona känns ju som en så himla, jag vet inte, nu är jag inte jätteduktig på amerikansk topologi, men inte Arizona öken? Alltså där finns det väl ingen vatten? Regnar det ens där?
Nej, alltså dels är det ju väldigt varmt som du säger under perioder av året för att det är ganska så barren och öken liksom landskap. Och sen blir det ju just här att man tar ju vatten som absolut hade behövts för befolkningen för att liksom mata en AI med istället. Och det är frågan liksom, är det den vägen vi vill gå?
Och det låter lite som du säger, Amanda. Det är som att jag vill hålla min telefon fungerande så att jag lägger den här ute i solen på sommaren.
Nej, men
då kommer den säkert funka bra. Ja.
Nej, men det här med vatten blir också ganska intressant. För det är ju ändå så här ett nytt samhällsproblem som börjar uppdagas på ändå ganska många ställen i USA. Det här liksom, tillgången på färskvatten är ju ett problem på ställen där det inte har varit förut. Mm. Då blir ju det här väldigt, väldigt intressant. Det har vi sett i Sverige bara de senaste åren också. Liksom att i min region har vi haft vattenbrist de senaste åren. Under några dagar på sommaren. Vilket man inte tänker skulle kunna hända. Så här, ja, det, liksom, med den mängden snö vi brukar få. Att vi har liksom, tillgång på färskvatten. Men att det är även, börjar även bli problem i Sverige. Liksom, att tillgången på färskvatten kanske inte är där den var. Så det blir ju... jag tycker den är lite jobbig att tänka på. Den är lite läskig av att det faktiskt, som du säger också, den här mängden vatten vi förbrukar med ett datacenter. Liksom.
Ja, men och det, jag håller med om att det är lite läskigt. Och det är sån här att det är både liksom en utmaning utifrån ett mänskligt perspektiv. Alltså så här, vi, både människor och även liksom, alltså djur och natur behöver ju vatten för att fungera. Men det har även liksom börjat komma rapporter om att det här börjar bli liksom en affärsrisk. Med liksom vattenbrist även för hårdvaruproduktionen. Det släpptes en rapport för några veckor sedan har också kopplat till företaget TSMC, alltså de som tillverkar mikrochip och halvledare, va? Taiwan, ja men halvledare, precis, ja, det är Taiwan Semiconductor företag. Och det här att ta fram liksom halvledare är otroligt vattenintensivt i produktionen. Och har de då vattenbrist, ja, men då kommer det vara en riskfaktor för deras produktion. Och det är också, det har liksom från mitt håll så har det känts ganska självklart länge. Så här, men det är klart att hållbarhetsfrågor också kan bli en affärsrisk. Men nu börjar det bli så påtagligt så att även liksom, personer och företag som kanske egentligen inte bryr sig om hållbarhet i sig börjar liksom inse att det här är frågor som vi måste jobba på för det kan hota vår liksom, affär.
Man bryr sig mer när det ligger i ens affärsintresse, kanske.
Ja, men precis.
Oh, ja, men det är väl ändå ett... Alltså, alla sätt som kommer få oss att tänka mer på hållbarhet är ju bra sätt, även om det kanske inte är den drömingången. Att ingången borde ju vara för att save the planet och inte save the money. Men jag tycker vi får ta det vi får.
Ja.
Men jag har för mig det här, jag läste ju någonstans, eller så var det någon som berättade, anyhow, att det finns datahärlar, om det var i Norge eller Island, där man liksom har på något sätt integrerat i vattnet så att det liksom kyles av automatiskt.
Ja, kan det vara att du tänkte på frikyla och Island?
Kanske, kanske.
Kanske. Ja, men om det är det. Så jag var och besökte ett datacenter utanför Reykjavik för något år sedan. Där man använder ja, men någonting som inte kallas för frikyla. Alltså helt enkelt att det är så pass kall medeltemperatur på Island. Så att man har byggt ett system egentligen med liksom att fläktar som tar in liksom den kalla utomhusluften in i datacentret. Och kan så liksom hålla nere temperaturerna så pass mycket tack vare bara det. Så att man inte behöver använda liksom vattenkylning då på samma utsträckning. Och det är ju jättehäftigt när man liksom kan hitta på nya sätt att liksom hitta de här tekniska lösningarna så att vi både kan ha datacenter som funkar bra, för det behöver vi, men att de inte får sån tuff belastning på miljön.
De har ju, Microsoft hade ju i alla fall testat det. Jag vet inte om det var det du var inne på, Amanda, att de har testat att sänka ner det i vatten också rent fysiskt.
Ja,
jaha, okej. Ja, nej, det var något
det var
annat
något jag tänkte på.
Typ som
Nej,
i
men
en tunna eller någonting.
för ditt
Så här.
exempel tycker jag är jättespännande med att jobba med de förutsättningar som miljö ger, både med då kall luft på Island. Men exakt, som sagt, jag hörde det förbi farten så kollade jag inte upp det mer. Men kommer du ihåg mer vad det var för någonting?
Det var en ganska liten skala, vet jag. Jag tyckte det såg ut som en liten ubåt ungefär. Men de sänkte ner det i en sjö. Och det här var ju några år sedan. Jag vet inte, 3-4 år sedan kanske.
Vad
Där
hände med
någonstans.
det då?
Jag vet inte riktigt, men de
De
visade ju att
plockade
det
upp den
gick att
igen.
funka i alla fall. Vi kan väl se om vi hittar några artiklar kring det där, så
Ja,
kan vi länka till det om inte annat.
jag har hittat den. De sänkte ner en fasen var så Skottland står det.
Loch Ness.
Precis,
Det gick
modern Loch Ness.
Monsterbra. Nej, förlåt.
Nej, men det verkar som att de sänkte den utanför Skottland någonstans. Som du säger, en lång tunna. Den var inte så fin när de plockade upp den. Jag hade för mig att de släppte ner den i kusten utanför Seattle också, men det kanske inte, det var nog i Skottland när jag hittade. Men just bara för att se, ja, men hur kan man använda det här? Men det är ju uppenbarligen ganska liten skala när man kollar på sizen på den. Det är en stor tunna bara.
Det kommer inte täcka upp för alla som ber ChatGPT eller Copilot att skriva kul tal eller dikter om sin hund.
Nej, precis. Alltså, det verkar mer varit på liksom experimentell nivå. 2014 verkar det som att de satte ner den.
10 år
Vad
sedan.
sa du?
Hur gammal är du, Ola?
Men de kan inte ha tagit upp den. De kan inte ha tagit upp den för 10 år sedan.
Nej. Det var då de skickade ner den.
Ja, just det.
Men ligger den kvar i den här sjön eller vattnet? Eller
Nej,
liksom...
jag tror att de har plockat upp den. För att liksom
Jag tar med att de plockade
analysera,
upp den nu.
ja, för att analysera hur den modda efteråt och sådär. För att se
Ja,
hur
för jag
bra
tänker
funkar
liksom
det.
att serverhallar är väl liksom, eller datahallar generellt sett, ganska så här känsliga för vatten också. Så att
Ja.
det får inte bli liksom kondens och grejer där nere.
Nej, men precis. Men det var ganska intressant. De har skrivit lite videos och grejer med. Jag lägger med det i show notesen. Så kan
Ja, men
ni liksom lyssna på.
kunde de få det att funka i Atlantis, så tänker jag att det borde väl funka nu för tiden också.
Jag hade ett mycket mer olämpligt skämt, så att det var bra att du kom med ett lämpligt skämt. Men okej, okay, så vatten är en grej. Emma, vi har ju tjuvpratat lite innan. Jag vill jättegärna att du berättar om kobolt också i relation till det här. För att jag tycker att det är så himla spännande och någonting som kanske många av oss inte har koll på. Vad är kobolt och varför är det relevant i det här sammanhanget?
Ja, men absolut. Kobolt är en mineral, en så här sällsynt jordartsmineral som används i ja, men smartphones, bärbara datorer, elbilar, i princip all liksom ny teknik som vi använder idag. Och de här mineralerna är liksom de är en integrerad del i den elektronik vi använder. Vi behöver dem för att kunna bygga ja, men en PC, en dator och så som vi använder. Och det många liksom kanske inte tänker på, det är att kobolten måste ju komma någonstans ifrån. Och de finns ju i gruvor. Det finns stora fyndigheter i delar av Afrika, där Kongo framför allt är ett land som har väldigt stora fyndigheter av kobolt. Och i takt med att efterfrågan på kobolt har ökat så har ju också utbyggnaden av gruvor i Kongo ökat för att bryta kobolt helt enkelt. Men i Kongo så är det ju ganska lite liksom, om man tänker liksom svensk gruvindustri framför sig, så ser man kanske en ganska städad liksom industrianläggning. Det är mycket skyddsutrustning, det är liksom ordentliga rutiner, det ser ganska rent och snyggt ut. Så inte riktigt läget i Kongo. Utan där så handlar det dels om att lokalbefolkning egentligen blir borttvingad från områden där man har hittat stora fyndigheter av kobolt för att det finns så mycket pengar i det. Så att det är liksom det är stora bolag, bland annat en hel del kinesiska bolag, men också en del lokala bolag såklart, som går in och tar över liksom tidigare hem- och odlingsmarker för lokalbefolkning. Och ofta så har de här personerna inget annat val än att börja jobba i gruvorna. De liksom, deras sätt att leva med att kanske ha litet jordbruk och sälja liksom på marknader och så, det försvinner liksom i takt med gruvexploateringen. Och i de här gruvorna så är det väldigt vanligt med barnarbete. Dels för att barn är billig arbetskraft, men också för att de är ganska små. Så man behöver inte gräva lika stora tunnlar för att komma åt kobolten om det är ett litet barn som går ner i tunneln snarare än en stor fullvuxen man. Och de har egentligen liksom väldigt lite skyddsutrustning eller liksom teknisk utrustning överhuvudtaget, utan man ser dem ofta liksom stå med en hacka och en spade i princip. Jag läste en bok ganska nyligen om det här som heter Cobalt Red, som jag verkligen rekommenderar om man vill lära sig mer om det här. Och det var ett uttalande där som verkligen fastnade hos mig, där det var en gruvarbetare som blev intervjuad som fick frågan liksom, hur är det att jobba i de här gruvorna? Och han sa det att we work in our graves. Alltså vi jobbar i våra gravar. Och det är ett perspektiv som jag ändå, så här, man behöver ha med sig det, att vår liksom digitalisering och det som är ganska så här shiny och häftigt och coola liksom telefoner, datorer, bilar här, det kommer också med ett pris. Och det är de, till viss del då, de i Kongos gruvor som får betala det.
Men med tanke på liksom, som du säger, en ganska skit i industrin då, liksom koboltbrytningen överlag, jobbar man med någonting med certifiering av kobolt? Att liksom att, så att man vet att det kommer från bättre källor eller är liksom en smutsig bransch generellt när det kommer till just sådana här saker?
Nej, men det finns absolut certifieringar. Det finns ju många, liksom, jag skulle säga att de stora bolagen, både inom liksom elektronik och IT, men även bilindustrin, de jobbar ju såklart med olika internationella standarder. Det finns ju både lagstiftning och liksom, internationella överenskommelser kopplat till att man ska ta ansvar i sin leverantörskedja och det man brukar kalla för due diligence. Men problemet som jag har förstått är att det är liksom, det funkar inte alltid. Det är väldigt utbredd korruption, både gällande tillgång till liksom mark och resurser, men även korruption i liksom själva leverantörskedjan kopplat till olika certifieringar och så. Så att det är väldigt svårt att få till en liksom transparens i leverantörskedjan för kobolt.
Så vad gör vi då? Eller är det bara så all teknik är egentligen skit? Ja. Ändå vi som är lösningen på våra hållbarhetsfrågor? Eller är det bara hoppas på det bästa? Eller vad kan vi göra utöver här? Eller är det bara vänta på att det kommer en bättre lösning?
Nej, men jag skulle vilja ändå nämna två saker. Det ena är att liksom, vi måste faktiskt betala vad det kostar. En dagslön för en gruvarbetare i Kongo kan vara $2. Det är inte rimligt för det typ av jobb som de utför. Och där måste vi som bransch jobba ännu mer än vad vi redan gör med att det faktiskt ska finnas liksom möjlighet att ha en levnadslön och vettiga arbetsvillkor även om du jobbar i en liksom smutsig gruva i Kongo. Och där behöver vi som bransch ta ansvar för att faktiskt betala för vad det här kostar. Ett annat alternativ är ju också att jobba mer cirkulärt. Att vi helt enkelt använder det vi har under en längre period. Det var ju som Ola var inne på i början. Alltså, vi kanske inte behöver en ny telefon varje år. Och i del av att använda det vi redan har under en längre period, så handlar det också om att ja, men de datorer och mobiler som kanske inte känner att så här, ah, men den här är inte kanske klockren att använda längre för den börjar bli uttjänt. Så kan man ju dels jobba med att uppdatera vissa delar av den. Börjar batteriet till exempel bli tråkigt så kan man ju byta ut det. Men sen finns det också otroligt mycket mineraler och metaller i datorn som går att utvinna och använda igen.
Ja, så återvinna, jobba cirkulärt, jobba bättre för att de ska få rimliga löner.
Absolut. Ja, och det pågår ju. Alltså, det finns massa initiativ kopplat till det här. Så jag skulle inte säga att liksom branschen är liksom omedveten kring problematiken. Men jag tror att många av liksom oss som kanske ja, men så här, använder en dator på jobbet eller man har sin mobiltelefon, man tänker kanske inte riktigt på det här om man inte jobbar med frågorna. Och jag tror att en ökad medvetenhet där kan vara en bra startpunkt.
Ja, jag tror att precis som du säger, alltså det måste ju belysas på något sätt, för att någonstans i slutändan så styr ju marginaler, det styr att aktieägarna ska få sina pengar någonstans, och det blir liksom sista raden lite grann tyvärr. Så att på det här att fortgå i det tysta så kommer det ju inte ske så mycket förändring, tror jag.
Jag tycker det var bra det du sa också, Emma, liksom att ökad medvetenhet är väl liksom nyckeln hos alla. IT-bubblan kanske inte pratar as mycket om, eller vi pratar hållbarhet, men kanske vi pratar inte det på den nivån vi kanske borde hålla oss på. Man börjar prata mer och mer liksom att återta datorer till exempel, som är liksom en av de största miljöpåverkan på en IT-arbetsplats, att börja återanvända dem mer och mer och kunna sälja om dem uppdaterade. Så det är ju ett bra steg åt rätt håll. Och kanske liksom köpa en beggad dator istället för en ny dator när man behöver byta ut sin dator för att man hällde kaffe i den eller något sånt där som jag råkade göra.
Men det är ju svårt, för att alltså jag som privatperson fattar ju och tycker att det är jätteviktigt, men på jobbet är det så här, jag tycker att det är kul med prylar, jag tycker att det är roligt att liksom testa och hålla på och greja, men jag tror att medvetenhet är ju ändå, om man är medveten så kan man reflektera lite mer och ta lite mer beslut. Eller mer grundade beslut. Men ja, prata som det borde du göra lite mer faktiskt.
Precis, så sitter man och pratar mer i fikarummen.
Exakt.
Precis, det är inte så man muntert samtalsämne alltid kanske. Men jag tycker också det är viktigt att belysa det som du var inne på, Simon, att det här med sista raden, det är klart att det spelar roll, men man börjar ju också se nu att det växer liksom fram nya affärsmöjligheter kopplat till just återtag bland annat, att man kan ju faktiskt sälja liksom tillgången till en dator snarare än att sälja själva datorn, och då kan det ju få in det i liksom en managerad eller liksom en tjänst som tillhandahålls av en leverantör, och om din dator sen inte funkar för ditt användningsområde, ja, men då kanske vi har en annan användare antingen inom samma organisation eller en annan, så att den kan leva vidare. Så att jag vill heller inte att man ska känna liksom att jaha, nu måste vi jobba med hållbarhet, då kommer vi inte liksom lyckas få vinster längre i bolag, eller vi kommer inte kunna driva affärer, utan det handlar snarare om att vi behöver liksom justera våra affärsmodeller för att vara relevanta på sikt.
Men det låter ju lite grann som att även om det är stora frågor som spelar roll här också, så låter det ändå som att det är viktigt att inte förglömma de saker vi själva kan påverka, de vi kan påverka på jobbet och så vidare. De här mindre grejerna också, att inte bara ge upp lite grann.
Det hade inte varit bra.
nej, men exakt. För det kan lätt kännas så, eller jag kände det lite grann, bara, men är det... Det är ens värt när vi inte ens har hanterat de här stora frågorna då. Men det är ju det. Och sen så som du säger då att vara lite kreativ och hitta bra affärsmodeller där vi kan vara mer cirkulära men samtidigt ändå fortsätta tjäna pengar. Och ja, jag vet inte.
Ja, och det är en sån här fråga som jag upplever ibland att det är lite så här fult att säga att man vill tjäna pengar. Men samtidigt så är det ju... Dels är ekonomisk hållbarhet en del i hela begreppet, att det är i alla fall i den typ av samhälle och den värld vi lever i idag, så här, vi har i många delar av världen i alla fall liksom någon form av kapitalistisk grund i samhället, och då behöver vi pengar för att kunna driva sjukvård, skolor, välfärd, de här bitarna. Så det är liksom inget dåligt att det också leder till en affärsvinst. Och på samma sätt som om vi då till exempel vill kunna ge levnadslöner till gruvarbetare, då måste vi någonstans tjäna pengar på det, för annars kommer vi inte lyckas med det.
Mm. Ja, men det låter
man
som
ska
att
inte se dem som motsättningar.
Nej, ett parallellt arbete som behöver fortgå snarare än att man slutar konsumera helt och hållet. För det skulle ju rasera samhällen också.
Absolut. Mm.
Men om du skulle vilja skicka med, säg, två saker till de som lyssnar som man kan tänka på eller förändra sitt beteende eller liksom vad man kan göra som själv för att liksom kanske känna att nu känns det lite bättre i magen eller jag kan påverka min arbetsgivare på ett sätt i en positiv riktning. Vad skulle man kunna säga att man kan göra då? Liksom enkla saker som inte är övermäktiga.
En skulle jag nog ändå säga det här med liksom medvetenhet. Var lite nyfiken. Läs någon artikel eller lyssna på någon podd kopplat till det här så att du själv får liksom en bättre förståelse vad liksom digitalisering och IT faktiskt har för effekt i samhället. Både gällande liksom hur vi kan bidra till att minska klimatpåverkan och liksom negativa hållbarhetseffekter, men också utifrån vad behöver vi faktiskt ta ansvar för. Och det andra skulle jag säga liksom, det är ju att utmana tanken lite på det här med nya prylar. Både utifrån utmana din arbetsgivare det, så här, måste vi verkligen ha nya datorer för allt eller kan vi jobba med liksom, återtagen hårdvara, återvunnen hårdvara och liksom göra det till ett attraktivt val. För det tror jag är jätteviktigt. Jag tror inte att vi kommer liksom lösa hållbarhetsutmaningen genom att vi liksom lyckas få den stora massan att liksom bry sig om frågor och vara okej med att ha ett dyrare eller ett sämre val, men att det är hållbart. Jag tror att vi måste göra hållbarhet till det mest attraktiva valet för att det ska vara intressant och vi ska få genomslag. Och där kan man hjälpa till jättemycket genom att sig själv bara fråga, liksom, se vad det finns för möjligheter. Kan man jobba med, på smarta sätt med liksom, cirkulär hantering av IT-utrustning så kommer det bidra stort.
Ja, det är bra. Konkreta saker, det är skitbra.
Men jag är också lite nyfiken. Jag sitter ju liksom i en delvis i alla fall en så här hållbarhetsbubbla. Och nu har jag ju tre personer som kanske inte gör det med mig här. Vad liksom, när ni tänker på hållbarhet och IT-branschen, vad tänker ni på då?
Det som poppar upp i mitt huvud just nu är egentligen två saker. Dels cirkulär IT. Just att man pratar mycket. Jag befinner mig ändå i en liksom device-bubbla där vi pratar enheter. Och det är cirkulär IT och att återanvända gammal hårdvara eller använda dem längre är någonting som alla pratar om just nu på ett eller annat sätt. Sen har man kommit olika långt på den resan. Så för mig är det en stor del av det. Och sen är det också det här liksom, energiåtgången för datacenter. Det är väl de två grejerna som spontant dyker upp i mitt huvud liksom, när man nämner ordet hållbarhet. Sen är det som du sa i början betydligt större än så. Men det är det som i min värld poppar upp liksom, ur ett IT-bubbla-perspektiv.
Men som jag redan sa förut så tycker jag inte att det pratas mycket alls om faktiskt i min sfär.
Nej, och jag tänker ju det som känns närmast till hands, det är ju koboltgruvorna då. Nej, men det är väl egentligen det här med, jag tycker så här, jag tänker inte så himla mycket på det till vardags. Det har ju börjat komma in lite grann mer prat om cirkulär IT. Vi har ju på Advania börjat med det ganska mycket och Ola, du tjatar ju om det också, så att det är bra att du påminner mig lite grann om det. Men annars är det ju främst de här gångerna som man kanske ska välja någon telefon eller inte, och jag har väl blivit ärligare med mig själv, så att okej, jag kanske inte behöver den fräsaste datorn för jag har blivit en PowerPoint-utvecklare ungefär. Och att jag försöker fundera kring de behoven och men sen liksom privat, jag vet inte om det är en bra lösning eller inte, men jag försöker nu att köra, jag kör elbil, jag tänker att jag vill fortsätta med det också, och jag tycker ändå att det känns ganska bra att känna att de här gångerna man ser en bil framför sig som puttrar ut jättemycket rökmoln framför sig, då känns det ändå ganska bra att jag så här, inte gör det. någonstans.
Och så är det ett barn i Afrika som har fixat batterier till din bil. Alltså jag tycker att det, ja, blir, det blir så jävla svårt det där. Men just den saken, jag är också en elbil, det är Olo också. Och jag tycker att det är det rätta valet. Men där är det ingenting på vi som på individnivå kan göra. Där är det ju makthavarna som måste fixa de sakerna. Det är ju jätteenkelt att sitta att sitter Amanda och Olo och Simon med varsin elbil. De är sämst för hållbarhet. Men nej, vi gör så gott vi kan utifrån vår egen,
ja, men så är det ju verkligen inte. Där är det ju snarare med och hjälper till att skapa en efterfrågan på elbilar. Vilket ju är en liksom, viktig del framåt. Sen är det ju på samma sätt som att vi, ja, men liksom, behöver göra övergången från fossildrivet till liksom eldrivet, så kan vi inte göra det och göra samma misstag som vi gjorde i liksom, eller misstag, men liksom, vi kan inte bortse från de här negativa effekterna. Jag vet, man brukar säga det om litium ibland som ett annat sånt här ämne som är viktigt för liksom, elektrifiering och digitalisering, att vad ska man säga, liksom att litium är en icke förnybar råvara, men som är liksom en nyckel till att lyckas bygga för förnybar energi. Och där blir det att vi måste ju bara ta, liksom, förhålla oss till det här och inte tänka att bara för att vi nu jobbar med elbilar eller digitala lösningar så är det grönt eller bra eller liksom inte har någon påverkan.
Nej, vi är inte off the hook riktigt.
Nej, men precis. Och litium är också sånt där, det finns, vi kan lägga den kanske i någon sån, vad sa ni, att vi hade lite sån notes efter podden här. Det finns en holländsk fotograf som har tagit otroligt fina bilder på litiumfält i Sydamerika. Och de är ju, det är inte liksom bra ur miljösynpunkt, men de blir otroligt snygga för att det blir olika liksom turkosa och gula nyanser på de här litiumfälten när man utvinner själva råvaran. Det kan vi tipsa om och kika på.
Tack så jättemycket att du var med idag, Emma. Det här var jätteintressant.
Vad kul. Tack för att jag fick komma. Det var jätteroligt att prata med er om det här.
Och vi hoppas verkligen att ni som lyssnade också tyckte att det här var lika spännande som vi tyckte. Men med det så tar vi och avrundar dagens avsnitt. Så tack för att ni lyssnade. Kom ihåg att prenumerera på podden i eran poddspelare och även att följa oss på LinkedIn. Ni hittar alla länkar och liknande kring det vi har pratat om i våra show notes. Så hörs vi igen om 2 veckor. För nu ska i alla fall Amanda, jag och Simon gå och packa. Så hej då!
Hej då!
Hej då!
Tjingeling!